Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Välkomna till Skönhetspodden!
Jag heter Anja Skeppegran.
Och jag heter Maria Ahlgren.
Och med oss i studion så har vi Sara Lidback från Akademikliniken. Mm-hmm. Vi ska ju prata ingredienser idag. Hudvårdsingredienser. Det är därför du är här. Mm-hmm. Kan inte du bara berätta vad du gör för någonting som gör att du är en sån expert på ingredienser?
Ja, vad jag gör. Jag jobbar ju som produktchef och produktutvecklare på Akademikliniken. Mm. Och det innebär ju då att jag letar väldigt mycket ingredienser till formuleringar och sådär. Mm. Mm.
Och du har en bakgrund som hudterapeut?
Ja, precis. Mm.
Vi blir alltid så inspirerade när vi är på pressmöten och du pratar och berättar om ingredienser i era produkter.
Vi måste haffa henne, tänkte vi senaste presentationen. Ja. Hon kan allt om ingredienser och sitter med näsan i en massa spännande studier.
Verkligen. Mm. Och ja, vi kommer återgå till den. Då pratade du om Bakuchiyo.
Ja, men precis. Den lilla favoriten. Ja,
samtidens naturliga retinol. Men vi återkommer till den.
Exakt. Ja. Mm. Så lite kort först då. De bästa hudvårdsingredienserna för stora porer.
Ja, stora porer. Ja. Ja, det finns väl en som lyser igenom mest här och det är niacinamid. Ja. Ja. Det är ju den som har liksom mest dignitet kring det området där. Ja. Men det är svårt. Det är jättesvårt. Det är ju ett område, har man väldigt stora porer, då är det inte så att man kanske bara blir hjälpt av att smörja in sig med en kräm.
Nej.
Men medium size kan man väl säga, där kan man definitivt jobba med kräm.
Jag måste ställa en fråga då. Vad tycker du om salicylsyra i kombo av...
Väldigt bra, absolut. För du behöver ju ha en cellförnyelse och förbättring av strukturen. För det är väl framförallt det handlar om. När vi pratar om porstorlek så beror det ju på flera olika faktorer. Mm. Det kan ju ha på grund av att det har en ökad sebumproduktion. Mm. Mm. Och då liksom svettas ju den ut talg och fett och sådär. Och då får man ju vidgade porer. Men det kan ju också bero på åldrandeprocessen som också är väldigt vanligt. Att man har solskadad hud och spänsten finns inte riktigt kvar. Då har du ju nytta av att jobba mycket med syror. Mm. Mm. Och där kommer ju BHA in som en bra syra till exempel. Mm. För den jobbar ju både på sebumproduktionen och också på åldrandet och cellförnyelsen och allt det här.
Precis. Mm. Och även då niacinamid.
Ja, exakt. Ja. Det är ju hjälteingrediensen av alla när det handlar om de här kombinationsproblemen kan man säga.
Ja, det går ut starkt. Två favoriter, niacinamid.
Ja, precis. Det vill inte bliga.
Men då glider vi över på bästa ingrediensen för finnar och akne.
Ja, eller mot finnar.
Ja, precis. Mot, ja.
Ja, nej men det är ju också kombination. För du måste ju först veta, varför har du finnarna? Vad beror det på? Är det någonting du använder som du kanske inte riktigt tål? Eller som gör saken värre? Är det hormonellt? Har du kollat upp varför i så fall? Och kanske fått hjälp den vägen? Men när vi pratar ingredienser på huden så är ju zink väldigt, väldigt bra. Mm. Zink, du har också niacinamid, en bra komponent. BHA, som jag pratade om alldeles nyss också. För den verkar antibakteriell. Superbra. Men sen har vi också lugnande komponenter som beta-glukan kan också vara bra att använda. Vi har hexylresorcinol, det är också en antioxidant som också har visat sig vara bra på akne. Mm. Sen har vi en basic ingrediens som kanske inte alla tänker på, squalan.
Mm. Jaha,
den är jättebra.
Men den tänker man ju på med fukt.
Ja, men precis. Men den verkar som en antioxidant och den motverkar att fettet härsknar i huden. Och det är en av komponenterna som kan ligga bakom akne. Mm. Så man får tänka på flera olika håll sådär. Hur kan jag hjälpa min hud snarare än att utrota den?
Mm.
För
så
det är med det som är tanken där. Med många använder väldigt starka komponenter på akne. För man vill bli av med problemet. Mm. Och då kanske det eskalerar istället för hur den blir känslig.
Mm.
Så man ska försöka läka huden så mycket som möjligt och ta det försiktigt, ge den tid att läkas. För det är en inflammation som ligger under i huden och jobbar.
Mm.
Så att, ja.
Torrhet.
Torrhet. Mm. Här gäller ju att jobba både med fukt och fett.
Mm.
Att man kanske jobbar med fukten först och sen lägger man på fett ovanpå. Det är ett sätt att kapsla in, att jobba lamellärt så som huden själv är uppbyggd.
Mm.
Jag skulle jobba mycket med kolesterol, ceramider och sådana här saker. Det behövs. Skolan igen.
Mm.
Jättebra.
Du sa kolesterol?
Ja, olika fettsyror och så.
Mm.
Ja. Det är väldigt, väldigt bra att ha. Men lägg inte bara på fett på torr hud.
Nej.
För då blir torr hud ännu torrare.
Mm.
För torr hud behöver ha fukt också. Mm.
Precis.
Så det är därför vi pratar, det är då layering kommer in till exempel. Det är av en stor nytta att jobba med fuktkomponenter först och sen låsa in det med fett.
Exakt.
Det blir ju inga blockerare, för det finns ingenting som försluter huden helt och hållet. Utan det är liksom, de lägger och slussar ner fukten bättre.
Mm. Mm. Så om man är väldigt torr och bara jobbar med en olja till exempel, så kanske det blir en motsatt effekt.
Ja, men faktiskt.
Mm.
Och det är det jag tror många upplever, att jag köpte den här dyra fina oljan och det skulle vara jättebra, men jag tycker att jag blir lite torr av den och jag börjar få knottror av den och sådana saker. Det är det typiska felet man gör, att man bara använder oljan. Oljan är ju inte fuktande, den är mer mjukgörande och liksom reparerande för barriären och sådana saker.
Mm.
Så kanske mycket hyaluronsyra och den typen av ingredienser.
Ja.
Och sen glycerin.
Ja.
Glycerin.
Ja, glycerin är
osexiga ingredienser.
Ja, det är ju inte så himla.
Och älsklingsingredienser.
Ja, ceramid är det jättebra. Men det är liksom inte lösningen på allt. Man måste blanda det.
Ja.
Ja.
Okej, och rödhet och rodnad, vad kan man göra mot det?
Återigen, barriären måste vi tänka på då. Ja. Så det är samma sak där. Ceramider är jättebra. Lamellära lager. Att vi då jobbar med fett och lipider, men också fukt i de här liksom, olika delarna. Men vad vi har här, det är ju såklart pantenol.
Eller B5.
Ja, B5. Vitamin B5. Minst lika bra för håret som för huden.
Mm.
Jättebra komponent. För den är både fuktande och den är också lite cellförnyande.
Mm.
Så den hjälper också vid sårläkningsprocess. Det är därför den ingår vanligtvis i många sårläkningssalvor och sådana saker. Så pantenol är väldigt, väldigt bra för alla typer av hud. Men framförallt när man är känslig. Vi har bisabolol som kommer från kamomill. Vi har allantoin.
Mm.
Den är också väldigt, väldigt bra. Också cellförnyande.
Mm.
Så det är bra med de här komponenterna. Och det här är ju också produkter eller ingredienser som är bra för akne.
Mm.
För akne är ju också en typ av känslighet.
Mm. Och rosacea och så då? Vad ska man tänka där om man misstänker att man lider av det?
Jag först och främst går till hudläkare.
Ja.
Mm. Självmedicinera inte rosacea, för det kan sluta lite hur som helst.
Mm.
Utan gå till en hudläkare och få först och främst diagnosen.
Mm.
Så att vi vet vad vi har att göra med.
Mm.
Så att det är det. Det man ska tänka på det, framförallt vid rosacea, solskydd.
Ah.
Det är liksom det viktigaste du kan göra. Du får inte vara ute i solen och belasta huden i onödan.
Mm.
För det liksom skälper. Sen får du också tänka på dieten och sådana här saker.
Mm.
Med liksom kryddstark mat och sådana saker kanske man ska. Liksom, allting som vidgar kärlen är av nackdel för en rosacea.
Mm.
Men ingredienser där, det är ju antiinflammatoriska ingredienser. Jag tycker mycket om beta-glykan. Men återigen, niacinamid.
Mm.
Toppen.
Just det.
Så niacinamid är toppen även för rosacea. Det är mycket studier på niacinamid och rosacea.
Mm.
Och när man börjar få sina fina linjer, då finns det ingredienser som kan släta ut den lite?
Absolut.
Mm.
Nu kommer vi till det mest intressanta. Ja, men det är klart. Det är ju här retinolerna kommer in.
Ja.
C-vitamin i all ära. Väldigt, väldigt bra. Kollagenstärkande och allt. Väldigt, väldigt bra för att hjälpa oss att motverka fria radikaler i samband med sol.
Mm.
Men vill vi verkligen jobba på djupet så förstärker vi det med retinol. Och då jobbar vi med retinolet på natten.
Mm.
Och C-vitamin på dagen.
Mm.
Det är klart att det går ju alltid att kombinera på andra varianter också. Men det är det bästa skulle jag säga för huden. Om man går efter hur den cirkadiska rytmen påverkar huden och sådana saker. Då är retinolet helt fantastiskt att jobba med.
Mm.
Sen har vi också peptider. Man får inte glömma peptiderna.
Nej.
De förstärker och de jobbar väldigt, väldigt bra.
Mm.
De är cellkommunicerande och de hjälper huden att reparera sig själv. Det gillar vi.
Alltså vi älskar peptider.
Ja.
Det är så många, det finns väl peptidtyper som kallas för
så här botox.
Ja, precis. Arginin och de här varianterna. Ja,
lätt botox.
Precis, de är lite lätt muskelavslappnade. De har inte alls samma effekt som botox. lite lätt utslätande och så. Ja, nej.
Men
botox megalight
i det bästa av världar.
Ojämn hudton och pigmenteringar, bruna fläckar så där.
Ja, det där är fula. Mm. Mm. Återigen, niacinamid, jag tjatar. Men niacinamid är bra för den jobbar också hämmar transportet av melaninet. Mm. Det är melanosomerna. Och det är väldigt väldigt utjämnande för huden, men vi har också C-vitaminet. Mm. C-vitaminet är toppen där. Och retinolet. Mm. Så det är samverkande faktorer som ger ett bra resultat. Men hellre att man jobbar långsiktigt än att jobba väldigt, väldigt starkt. För det man riskerar när man tänker så här, jag vill bli av med den här fula fläcken. Mm. Det är att du triggar igång en underliggande så här, mikroinflammation. Om du har för starka preparat på huden hela tiden. Mm. Starka syror, starka C-vitaminkoncentrat och sådana här saker. Det ska bort. Jag har hört att det här är väldigt, väldigt bra. Om man kombinerar kanske på en lite för hög nivå. Då kan du trigga igång en inflammation under huden. Och inflammationen i sig triggar igång melaninproduktionen. Och då skapas det mer pigment. Så att det blir liksom...
En dominoeffekt.
Ja, exakt. Mm. Det faller tillbaka lite grann. Så man får vara lite försiktig och skynda långsamt. Mm. Så är det med huden.
Och sen slutligen då, vilka är de bästa ingredienserna för, inte mot, för glow och mer lyster?
C-vitamin. Jag älskar C-vitamin och lakris bland annat. Lakris är jättebra också för att jobba pigmentutjämnande också. Det ger det här lystret i sig. Men C-vitaminet är fantastiskt. Ja. Men också såklart syrorna.
Mm. Ja.
Jag älskar ju syror. Syror har ju liksom det här stora breda spektrat av att vara lite djuprengörande, jobba på linjer. Mm. Men framförallt så ger de ju ett snabbt glow. Det gör vi ju att vi lätt missbrukar syrorna också. Mm,
jag vet, det går ju på
gud ja. För märker man snabbt att man får effekter, men då ökar man ju gärna ett par grader. Mm. Och där säger jag hellre att man har kanske ett serum eller en kräm eller någonting som man känner att man kan antingen lägga till eller plocka bort, om man säger så, än att allting man har i hela sin hudvårdsrutin består av syror.
Mm.
Så hellre att du har en produkt som du kan styra, som du, när du känner att det börjar bli lite för mycket, att det kanske börjar bli lite, du börjar känna dig lite känslig i huden helt enkelt. Mm. Då kan du lätt plocka bort den och låta huden vila ett par dagar.
Ja.
Än att du har kanske rengöring, ansiktsvatten, ett serum och en kräm och en ögonkräm och allt möjligt med just syror.
Mm.
För det är ju inte den magiska lösningen på allt, men det ger ett väldigt fint resultat snabbt.
Mm. Det här leder oss in på lite vilka kombinationer man bör undvika och när. Mm. Och om man vet att en kombo funkar och så.
Aha.
Vi kan väl börja med, för vi får ju väldigt mycket frågor kring det här. Och för folk är ju lite, ja men folk har ju aktiva produkter hemma, man blir lite osäker där på. Och då till exempel, vi börjar då med retinol plus syra.
Mm. Den eviga frågan.
Ja.
Eller syra plus retinol eller hur man kan använda
Ja, men precis. Och det här är ju inte helt lätt att svara på. Nej. För det beror ju på vilket retinol du har. Mm. Och vilken syra du tänker då kombinera det med.
Mm.
Spontant så kan jag säga, retinol och syra går jättebra tillsammans. Mm. Bara man har koll på sin egna hud och man märker av tendenserna att det börjar bli lite känsligt. Mm. Och då separerar du igen och så låter huden vila ett tag. Man kan ju också göra varannan kväll till exempel och sådana saker. Det går ju alltid att göra det här. Men när det gäller högre halt av rent retinol eller lite andra varianter som det är lite mer tjottavläng i, om man säger så. Då skulle jag vara lite försiktig med syrorna. Därför att båda är ju exfolierande.
Mm.
Det är ju det som är lite problemet i det hela.
Är retinol exfolierande? Eller
ja, retinol är exfolierande. Ja, det är det. Mm. I och med att det är så pass cellförnyande så skulle man nästan kunna kalla det för sig. Men det är ju ingen mekanisk pil.
Nej,
utan
precis.
Det blir då kemisk väg.
Men kan man göra så att man använder sin syraprodukt på morgonen och retinolet på kvällen?
Det går alldeles utmärkt.
Ja.
Men det man absolut måste tänka på då, det är ju solskydd.
Ja.
Det ska man ju alltid tänka på i de här, när man pratar aktiva ämnen, aktiva produkter och att du vill liksom fokusera på ett bra resultat och skydda din hud, så är det solskydd.
Mm.
Men särskilt när vi pratar om de två ingredienserna.
Mm. Men om man bara lite hypotetiskt, om man har använt till exempel en produkt som har 1-2% BHA-syra med ett pH-värde som gör att den exfolierar lite och sen har ett retinolserum på, tycker du det är okej?
Är det samma märke och du har fått rekommendationen på det, då tycker jag att det är okej. Är det inte det, så vet inte jag riktigt om jag skulle rekommendera det faktiskt.
Nej.
För att då är det återigen, då börjar vi blanda kemi lite för mycket här. Och det kan funka ett tag tills det kanske inte alls funkar längre. Så man ska vara lite försiktig och inte ha för bråttom till resultaten. För det är precis just det man har. För just BHA, den, även om den anses som en snäll molekyl, så händer en hel del i huden när vi pratar lägre pH också.
Och en typ en 10-procentig AHA och en retinol. Tycker du också att det kan vara...
Det är samma sak där. Du måste gå på rekommendationen. Och det är därför jag känner... Vänd dig hellre till en hudterapeut, en auktoriserad hudterapeut, och få ett bra råd än att shoppa runt och höra vad alla försäljare säger. För alla vill ju sälja sina produkter såklart. Och då tycker man ju, ja men det här är det bästa. Ja, men det funkar jättebra. Gå alltid via en professionell hudterapeut. För då får du en säker väg att gå. Så säker det kan gå. Sen så måste du själv avgöra när du börjar pirra och sticka för mycket i huden. Eller du börjar känna att det börjar förändras i huden. Ofta är första steget i den processen att du börjar känna dig mer fuktfattig.
Ja. Det kan vara bra.
Det börjar bli stramt och du börjar känna, men gud, jag måste ha mer fukt, jag måste ha, det händer, åh gud, det är någonting som inte stämmer, hur det börjar förändras. Nästa steg är att börja pirra, börja bli lite rött. Sen kan du gå in, om du fortsätter för länge så blir du sensitiviserad. Och då har du någonting som kvarstannar lite längre i huden och du kanske får problem med att använda andra ingredienser på huden också.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Om man då måste plocka bort de här aktiva ingredienserna för att man har gått lite överstyr. Ja. Hur länge bör man göra en sån här detox, eller om man ska säga, utan aktiva ingredienser?
Ja, 1-2 veckor säger jag nog i alla fall. Men det är återigen hur stor reaktionen var.
Okej, C-vitamin och syra.
Här pratar vi ju, det är ju samma sak där. Där skulle jag vara lite försiktig. För är det askorbinsyra så måste du ha ett pH på under 3,5 för att den ska tas upp av huden. Och då börjar vi prata återigen. Det kombinerat med syror, det kan bli för mycket för huden. För bara ren askorbinsyra kan bli för mycket för många hudar.
Det är oftast det är i.
Ja, exakt. Och det är det många gånger folk reagerar på. Det är just att pH-värdet är så lågt.
Ni har ju dock inte det i er glow oil.
Nej. Våra hudläkare har rekommenderat att gå ifrån det, och sen så har vi satsat istället på en fettbunden C-vitamin som är mildare för huden.
Jag gillar ju glow oil jättemycket också, jag tycker den är fantastisk.
Men det är en smaksak vad man tycker om, men vi har valt att inte gå den vägen. För vi anser att det är för stor, vad ska vi säga, risk med, vi vet att man uppnår bra resultat, men det är också mycket konsekvenser. Och det är det vi försöker ta oss ur för att få en säker bild kunden, att det ska vara någonting de ska känna sig trygga med. Men också få resultatet såklart.
Men hur är det med C-vitamin och niacinamid?
Och det är samma sak här. Nu börjar vi prata återigen om pH-värdet. Och niacinamidet bor ju inte jättebra av att sänka pH-värdet. Så är de fristående från varandra så skulle det kanske eventuellt gå bra. Men tillsammans i en produkt och du har ett pH under 3,5. Då är inte det en bra kombination för niacinamiden. Då mår inte den bra, då kan den hyrolyseras. Och då förändras den, och det kan innebära att du får en reaktion på huden. Kanske inte för normal eller lite mer tålig hud, men för de som har känsligare hud liksom problem.
Så man har en produkt som innehåller både C-vitamin och niacinamin, ska man vara lite aktsam.
Lite så om man är lite känsligare, ja. För just det där, att den kan förändras.
Men däremot kan man ha ett niacinamidserum och ett C-vitaminserum.
Ja, men låt dem då gå ner var för sig.
Mm. Och hur är det med C-vitamin och retinol? Vad tycker du att man ska... Ska man ha C-vitamin på dagen och retinol på kvällen?
Ja, det tycker jag är den bästa kombinationen. Ja. För de är toppenbra tillsammans och där. Men låt det gärna gå tid emellan. Mm. Då har du C-vitamin på dagen. För där gör det faktiskt bäst effekt.
Ja.
Just mot UV-strålarna. Det skyddar ju inte mot UV-strålarna.
Nej.
Men det förstärker förmågan av för huden att skydda sig mot de fria radikalerna.
Mm.
Och det är otroligt viktigt i samband med dagsljus.
Och hur är det med att ha lager på lager med produkter som har samma ingrediens i sig? Som till exempel niacinamid på niacinamid.
Precis. Jag skulle kanske inte rekommendera det.
Nej.
Det pratade vi om på pressmötet senast, att man kan få en sån niacinamid-flash.
Ja. Och det är inte någonting man pratar öppet och vitt och brett om. Så, men prata med kemister, för det är liksom, de vet om det här. Går man upp emot en 10-15% niacinamid, då får du en reaktion. Alltså det blir en vidgning av kärlen i huden, så du blir röd.
Det har jag fått.
Precis, så man blir...
Alla kanske inte får det, men många får det.
Lite. Det kan man ju även få om man tar niacinamin, alltså oralt, man äter en
tablett. Ja, exakt.
Så kan man få sådana kapillär rysning, vilket är lite roligt om man är inne på det.
Jo, men det känns lite som att du har varit i solen för länge.
Ja.
Det blir en rejäl solbrännekänsla.
Jag kan faktiskt säga att jag får sån av The Ordinary's niacinamid serum. De har ju 10-procentig niacinamid och då kan jag få ett sticky.
Man kan ju undvika det genom att använda en sån produkt som en booster.
Mm.
Så.
Ja, just det. Man
att det droppar i någonting annat. Ja, exakt.
Ja. För det är ju väldigt lätt att man tar för mycket av en produkt. Det vet jag också. Det står ju ofta på så här, nej, men 2-3 droppar eller 3-4 droppar. Och man bara, men gud, det där är ju ingenting. Det kommer ju inte räcka till ansikt och hals, tänker man. Och så kör man lite dubbelt.
Ja. Ja, men det är ju också att vi har ju så otroligt bråttom till resultaten.
Ja.
Och det är så mycket information, nyheter som kommer ut. Och allt verkar så himla fantastiskt bra. Och det gör ju att vi har en tendens att samla på oss otroligt mycket produkter på hemmaplan. Som vi testar och provar och vi vill ha högre aktivitet på allt det här. Till slut så kan den här sammanlänkande liksom, boosten på huden bli för mycket. Och det är ju rätt vanligt då att man...
Jag kan bli stressad när jag sitter och scrollar på Instagram. Man bara, gud, nu är det en recension på den produkten, den är fantastisk. Och den ingrediensen, lalala. Och så vill man ha in allting i rutinen och så blir det ju till sist en burnout. Det är ju så att man bränner ut huden. Okej, men vad ska vi göra för bra kombinationer då? Vilka kombos förstärker varandra?
Om man verkligen gillar det här med layering, för det gör man ju.
Ja, absolut, absolut. Ja.
Man vill ju ha en lång rutin. Det är mysigt att jobba lager på lager. Man känner sig ju lite som en kemist också.
Mm. Ja, jag känner mig lite som en diskokula när jag går och lägger mig. För att det är liksom glänser, verkligen. Ja, och det är fantastiskt skönt.
Pirrar lite och man tänker, hur kommer det se ut när jag vaknar upp?
Ja.
Men vad har vi då för kombos som är bra, som förstärker varandra? Finns det några dream teams?
Ja, alltså det gör ju det. Jag skulle ju alltid liksom först bädda ordentligt med hyaluronsyra. Alltså jag älskar hyaluronsyra, det kan aldrig gå fel.
Mm.
Och gärna, om vi pratar layering så ska det ju vara lågmolekylär.
Mm.
Så liksom lätt som det bara går och ner med den först och sen kanske jobba med peptider, niacinamid och så här. Så det går ju, det beror ju på vad man har för problem, vad man vill behandla. För serumen tar ju hand om hudtillståndet mer.
Ja.
Liksom, det här vill jag dämpa, det här vill jag förhöja eller vad det nu är för någonting. Men så serumen sitter ju in sig på det. Det är ju därefter jag måste liksom välja produkter efter det.
Mm.
Och så toppar man ju alltid med kräm och oljan i sig kommer någonstans mellan krämen och serumen skulle jag säga.
Mm. Ja, så den optimala är något lätt liksom, lågmolekylär hyaluronsyreserum först.
Ja.
Sen något aktivt på det.
Precis.
Typ C-vitamin eller retinol eller niacinamid.
Ja,
eller
exakt.
Syra.
Syran däremot. Då hoppar vi över till en annan planhalva här. Ja. Då skulle jag faktiskt börja med den.
Mm. Då är vi på rengöringsstegen.
Ja, exakt. Mm. Eller till exempel på kvällen. Till exempel. Du har rengjort huden och fuktat på med lite ansiktsvatten. då skulle jag lägga på syreserum.
Mm.
Låt det gå ner ett par minuter, borsta tänderna så länge, gör någonting annat så den liksom hinner gå ner och göra sitt. Sen lägger jag på hyaluronsyran. Efter det så kanske man kan ta en detoxande produkt som jobbar under natten för att hjälpa huden med reparation. Så kanske jag till och med skulle ha en olja över det.
Ja.
Jag ser det ögon nu. De blev stora.
Åh, gud vad mysigt.
Ja.
Och sen kräm. Och sen,
ja, men jag använder inte mycket av varje.
Nej.
Så det är det som är också avgörande. För det här, låter ju, väldigt, väldigt dyrt.
Ja.
Ja. Mm. Men jag tar bara ett pump av varje. Så att jag ser till att jag har huden fuktad när jag smörjer mig med syran. För då glider den ut ordentligt och bra.
Mm.
Låter det gå ner. Och sen på med lite hyaluronsyra kanske om det är det jag vill jobba med. Men jag låter liksom alla stegen få ta sin tid och ta pyttelite av varje.
Mm. Mm.
Är du sån som klappar in eller masserar?
Nej, masserar in.
Mm.
Mm. Jag är inte så mycket för såna här beauty routines och grejer. Och man ska hålla på med ayurvediska tjoho-grejer och polsk massage och grejer. Nej, jag var kanske inte den som tog så seriöst på det i skolan. Jag var mer intresserad av ingredienserna.
You're here. Och vad finns det för, om man då vill jobba med retinol som ju är så populär ingrediens. Vilken är Dream Team-ingrediensen? Parhästen.
Det finns många ingredienser med retinol, men framförallt det man ska tänka på det är ju att det finns lugnande ingredienser tillsammans med retinolet.
Mm.
Så att det finns som bisabolol eller pantenol och de här varianterna för att dämpa lite det som retinolet kan göra.
Mm.
Men annars är det ju som bakuchiolet är ju en toppen komponent tillsammans med retinol. Därför att de förstärker varandra. Och bakuchiolet, för de som inte vet om, det är en naturlig variant av, alltså man kallar den för en retinolliknande ingrediens. Och den har en stabiliserande effekt på retinol. Men den förstärker också effekten av retinol.
Mm. Så då behöver man mindre andel liksom, riktigt retinol då?
Ja, egentligen ja.
Då kommer vi till avdelningen myt eller sanning.
Ja.
Okej, Sara. Myt eller sanning? Syror från olika märken ska aldrig kombineras.
Stämmer.
Ja, okej.
Sanning
alltså. Det säger jag ju bara rakt av. Nu kan jag ju faktiskt säga att jag har ingen belägg för det. Mer än att jag gör det ur oros synpunkt. Att jag vet ju inte blandningen i den andra produkten.
Nej.
Så om jag köper från flera olika märken så kan det ju bli en ände med förskräckelse för att det blir för mycket för huden.
Mm.
Så det är säkrare att gå i en linje när vi pratar med syror just.
Mm.
Samma retinoler.
Ja.
Håll det till ett märke om det är så och mixa inte olika retinoider typ under hela dagen med en massa olika produkter. Bara samma märke i så fall. För det är så mycket aktivitet i de här ämnena. Så att, bara för att vara säker.
Mm.
Som sagt, det är inte alltid man får den här indikationen första tiden, det här kan komma kanske efter 2-3 månader, kanske efter ett halvår, att det verkligen blev för mycket för huden och huden sparkar bakut. Och då är det lite för sent. Så gå hellre mer den säkra vägen, skulle jag säga.
Ja, för man får ändå resultat.
Ja, absolut.
Mm.
Ja, det hoppas jag.
Retinol och syra på sommaren är ett no-no.
Det kan du visst ha. Du kan använda retinol under hela året. Annars skulle man inte använda retinol till exempel i Dubai.
Nej.
Där de det handlar mycket om solskydd. Ja, det handlar om solskydd.
Ja.
Och att du ska inte vara ute i sola.
Nej.
För då skälper du resultatet som du försöker uppnå i vilket fall som helst.
Mm.
Så,
Ja, precis.
Mm. Så det är väl om man vet med sig att man är en sån som gillar att vara i solen. Då kanske man ska ta det lite lugnt med sig.
Ja, det finns jättebra brun utan sol.
Ja.
Det ger faktiskt snyggare effekt. För det är jämnare på huden än bara lägga sig och bränna sig i ansiktet.
Ja. Så retinol plus SPF plus brun utan sol plus solhatt är lika med
Ja, men faktiskt.
Nej, men precis. Jag som vet med mig att jag aldrig solar. Jag kör ju syra och retinol.
Kommer du ha krisen när du glömde hatten i somras?
Ja, jag vet. Men det är mest för håret också.
Ja, jag har faktiskt en liten rolig grej som hände när vi hade en tidigare retinolprodukt med inkapslad retinol. Och då var det en kille som hörde av sig till oss och bara ville berömma hur pass bra vår produkt var. För han hade till och med använt den när han var väg i Thailand och solade liksom under dagen. Det var så himla bra. Nej. Det läkte verkligen huden.
Nej.
Och gjorde huden så lugn. Och vi satt ju där, visste inte vad vi skulle säga. Men det är ju såklart inte menat att du ska ha i solen. Eller precis att du har bränt dig i solen och sådana saker. Utan det är såklart hela tiden en säkerhetsaspekt. Att du ska försöka undvika solen.
Mm.
Då kommer vi till nästa. Irritation och torrhet efter ungefär en månads retinolanvändning är helt normalt. Myt eller sanning?
Det kan vara sanning. Mm. Ja. Och det är ju tyvärr konsekvensen av retinol. Ja. Att det är många som reagerar under lång tid.
Men ska man ta det?
Nej.
Nej,
jag tycker det finns bättre varianter idag. Ja. En normal retinolbehandling, när man börjar med den, kan ha en introduktionsfas på uppemot 12 veckor av bråkighet. Ja. Och att vara torr och flagna är ju den lätta varianten. Vi har ju en variant när du blir röd och får akne och huden ser fruktansvärd ut under de första liksom, veckorna eller månaderna. Det har ju gjort att det har ju varit en kappjakt på att hitta en bra ersättare. Så nu kommer ju retinaterna in och sparkar upp de här dörrarna för att de är ju stabilare och de är inte lika irriterande för huden.
Nej.
Så att det är klart att det utvecklas ju, det gör ju vår bransch hela tiden.
Ja. Så man ska inte se det som någonting positivt, nej, om man får så kallad purge.
Ja, nej.
Nej.
För allt som egentligen gör huden röd och reagerar är ju per se en inflammation.
Mm. Det är huden som säger nej.
Ja. Och det är ju någonting, vi har ju fått leva med det här, därför att retinolet, vi vill ju uppnå det resultatet som retinolet ger i slutändan. Men det har ju varit en bråkig period innan och då har vi ju accepterat det.
Mm.
Därför vi vet att den kommer ge nytta till slut.
Mm.
Ja, det finns faktiskt bättre varianter idag.
Och då är det retinoater och bakuchiol.
Ja, bakuchiol alla gånger.
Mm. Naturliga ingredienser är bättre eftersom huden äter ingredienserna.
Ja, det låter ju jättegulligt. Nej.
Jag ska lägga en pizza på armen.
Ja. Ja, nej, men det är ju lite skärmigt faktiskt vilka argument och claims som kommer från branschen nu för tiden. Man kan ju tycka sådär, det har blivit tuffare krav och lagar inom vår bransch. Så det har blivit väldigt städat när det gäller ingredienser, vad man får ha i och säkerhetsvärderingar och bedömningar. Det är oerhört noga i Sverige, så att allting som släpps i Sverige är säkert att använda.
Mm.
Men med det sagt så har det också eskalerat extremt mycket, tycker jag, med claims och alla konstiga påståenden om vad andra produkter gör och vad min produkt gör. Jag kan ju tycka det lite grann som att du är på ett jobb och du känner att du är inte så bra på ditt jobb. Någon annan är bättre på ditt jobb.
Mm.
Jag har ju två alternativ där. Antingen att jag köper upp mig och jag blir bättre på det jag gör och presterar. Eller så pratar jag illa om den andra personen så jag själv ska framstå som bättre i bättre dagar.
Mm.
Och det är lite tyvärr det som marknaden just nu har pikat till, tycker jag.
Mm.
Naturliga ingredienser är jättebra.
Mm.
Men vi kan inte komma hela vägen med dem.
Nej.
Utan retinoler, utan riktiga C-vitaminer, utan peptider, så skulle inte jag ha så mycket muskler i mina produkter. Så känner jag.
Mm.
Men jag skulle inte prata illa om andra produkter för att jag själv ska framstå som bra. Så det är lite sorgligt det där. Mm.
Sen är det ju också lite oklart vad som faktiskt är en naturlig ingrediens och inte. Alltså allt är kemi också. Så att...
Ja, det är ju det. Liksom, att det är ju lätt att tro att naturligt är ju bäst och det känns bra för samvetet.
Ah.
Såklart. Men frågan är, hur bra är det att bara ha naturliga komponenter? Skulle alla tillverkare bara ha naturliga komponenter så skulle det påverka globalt sett väldigt, väldigt mycket negativt.
Där har man ju faktiskt ett exempel med Stella McCartney, hur hon jobbar med sina parfymer.
Mm.
Att det är bara syntetiskt framställda dofter, för att hon menar att annars skulle det ju inte finnas.
Nej, några blommor kvar.
Inga blommor kvar, hon vill inte skörda de rosorna.
Ja.
Så det är ju också en sida av saken. Och,
ja, det är etiska frågor, helt klart.
Ja,
men det är hållbart tänk, det måste alla göra. Det är liksom alla företag globalt sett ska tänka på det. Och också konsumenter, såklart. Men för den skull så ska man ju inte prata illa om andra märken och påstå att vi har inga hemska ingredienser som alla andra märken har. Nej. Och sådana här saker. Det finns inga hemska ingredienser på svenska marknaden. Vi har det tuffare krav på oss än något annat land i världen. Ja, det är inom EU såklart, pratar jag om nu.
Mm.
Men jag tänker, FDA är ju inte ens i närheten vad jag upplever, så som EU är nu.
Ja, just det. Ja, de är väldigt framkant.
Så vi kan väl slå fast att den här rädslan att det man smörjer på kroppen skulle ge upphov till infertilitet, cancer, endokrina problem och allt det här, att det stämmer inte.
Nej.
Och och sen att vill man ha en produkt som är chemical free, då har man problem, för då får man sätta sig i ett vakuum.
Ja, då kan du inte ens dricka mjölk. Nej. För den är eller både vatten. Kemisk och nano.
Du kan väl inte ens andas?
Nej, nej. Så det är lite dilemma. Det går inte riktigt att diskutera med de här grupperna, för att de tar ju saker ur kontext, kan man säga.
Mm. Yeah.
Studierna är inte riktigt, de här visar till, de har tagit delar av det bara, och det blir ju inte riktigt seriöst, tycker inte jag.
Nej.
Allting som man använder på huden eller i produkter ska vara vetenskapligt dokumenterat. Det är det viktigaste.
Men får jag bara göra tillägg på den? Det som man kanske ska vara lite försiktig med är kanske alkohol och parfym däremot.
Mm. Just det, den frågan. Mm. Hur ser du på alkohol och parfym i hudvård?
Mm. Det är ju också lätt att man blir lite livrädd när man hör att det är alkohol i en produkt. Jag kan tycka att alkohol är jättebra, men det beror på vilken sort det är.
Ja.
Så att vi har ju massor av former av fettalkoholer, fuktalkoholer. Vi har ju butylenglykol till exempel, jättebra. Propandiol är också väldigt, väldigt bra. Mm. Så att jag tror inte man ska förkasta det som en hel grupp, utan då är du med som SD-alkohol.
Exakt.
Som är ren sprit med
det, ja. Alkoholdenat.
Exakt. Så. Det kanske jag inte skulle använda på huden, för det är onödigt.
Ja. Det finns ju mycket hudvård som innehåller det.
Ja, det får de stå för. Men på sikt så är det ju lite uttorkande, skulle jag säga.
Ja.
Och också kan det vara lite känsliggörande. Men det här med parfymer, det tycker jag är väldigt fascinerande. För det är återigen det här med den naturliga kategorin av hudvårdsvärlden. Gärna vill förkasta det här med parfymer, det är fruktansvärt och allergent. Ja, det kan det vara. Men det beror på vilka typer av parfymer vi pratar om.
Mm.
För faktum är att vissa parfymer innehåller inga allergener. Då har man köpt in hypoallergena parfymer.
Mm.
Och det ser man på Inki, för då finns det inte de med. Allergener, då pratar vi linolene, linalol, geraniol och allt det här. Och det är det som följer med eterisk olja till exempel. Så en parfymerad produkt som har en parfym utan allergener är säkrare enligt mina aspekter att ha på huden, även på en känslig hud, än vad en naturlig produkt med eterisk olja har.
Mm. Mm.
Och då ska jag säga, vi har också produkter med eteriska oljor. Så vi vet om hur det är att jobba med allergener. Och det ger jag ut information till alla hudterapeuterna. Dessa produkter innehåller allergener. Mm. För det är något som följer med just när man har naturliga oljor i en produkt.
Mm.
Som i vår body lotion till exempel. Och då går vi ut med det.
Och det handlar det om att den ska ändå vara lite härlig.
Ja, nej, men absolut. Det måste vara tilltalande att använda en produkt. Mm. Annars så köper du inte det. Det är viktigt för oss med det mentala och känslan när vi applicerar en produkt. Luktar det äckligt så vill vi inte ha det.
Nej, för att vissa ingredienser doftar ju faktiskt lite obehagligt.
Ja.
Nu är det ju så stor trend till exempel med probiotika, mjölksyra, fermenterade ingredienser. De kan ju ha en lite så här gästig, läskig doft.
Japp. Lecitin, alger. Det är många komponenter som faktiskt spårar totalt i en formula. Och det vet ju jag då som tar fram formuleringar. Det är en av de största utmaningarna att få en formula att både vara effektiv och säker, men också tilltalande.
Mm.
Och i vissa lägen så tvingas jag att välja att köra i alla fall, fast produkten i sig luktar lite speciellt.
Mm.
Därför att det är för en superkänslig hud. Då måste man skala så mycket man bara kan med sånt som är onödigt.
Mm.
Alger är ingen rolig att jobba med.
Nej, jag har hört det från fler formulerade tidigare. Ja,
okay. Det kan lukta skunk.
Men sen blir det så härligt på huden. Jag undrar hur vår lilla snackis placenta luktar när man har den framför sig.
Men det är väl riktig placenta?
Nej, det är det ju inte.
Eller det är väl det, de där japanska kosttillskotten, men de är ju liksom inkapslade. Så att...
Och på tal om det nu i morse, det har egentligen inget med detta att göra, men jag tog omega-3. Kapslar. Och sen så löste de upp sig. Alltså jag gick till jobbet och nu vet när det så här är som en fisk som hänger i halsen. Så jävla äckligt.
Okej, sista myt eller sanning här då. Man bör börja använda anti-age vid 25 för att förebygga.
Det finns ingen speciell ålder när du ska börja, utan det här måste du avgöra själv. Så vissa börjar ju mycket, mycket tidigare med det.
Ja.
Men jag skulle vilja säga att det är ju rätt onödigt att vara 19 år och köra anti-age för fullt.
Ja.
Det, det, varför. Din hud fungerar jättebra som det är. Däremot, har du problem med den åldern, med pigmenteringar eller akne eller liknande, det är klart att du ska jobba på det. Men överdriv inte konsumtionen. Man ska nog ta allting med en nypa salt, för det är hård försäljning ute. Och det märker ju ni också. Ni är ju lika sugna på alla nya produkter och ingredienser och allt det här. Mm. För att det är väldigt stor konkurrens ute på marknaden. Ja. Så man säljs ju in på massa versioner man behöver. Men när du är 25 kanske du inte behöver ha hela batteriet av anti-age. Det kanske räcker med något serum och
behov.
Ja, exakt. Slavisk med sin SPF.
Ja, jobba mycket med antioxidanter. Mm. Antioxidanter toppen av. Mm. Ja, liksom C-vitamin, niacinamid och det här. Mm. För att förebygga att problemen kommer. För det är ju så. Vi samlar på oss en kompott av problem i huden under tiden eller resans gång. Och det får vi betala för när vi blir äldre. Så det är klart att förebygger vi med bra solskydd och bra antioxidanter i tidigt skede, så mår ju huden desto bättre när vi blir äldre.
Mm. Ja, ska vi nämna någon ingrediens som vi tror kommer hamna i strålkastarljuset framöver?
Ja, 2019, vad kommer vi vilja ha?
Ja, men jag tror ju självklart på bakuchiol.
Ja.
Ja. Bakuchiol, och så tror jag också att probiotikatrenden kommer att hålla i sig.
Mm.
Även om inte jag tror att det är lösningen på allt. Så, men, ja.
Du har också varit lite inne på probiotika.
Ja.
Eller prebiotika också.
Prebiotika och probiotika. Att man ser det mer och mer. Liksom.
Mm. Fermenterade produkter.
Ja, precis. För att barriärstärkande. Jag tror överlag tror jag att det kommer bli ganska mycket fokus på barriären. För nu har vi haft ganska många väldigt aktiva år. Och kanske börjar
med syror.
Ja. Precis, vi kanske börjar se ett litet bakslag av stressad hud.
Ja. Jag tror också på det, för det här med barriären, det är vi bara inse hur känslig den är. Mm.
Precis.
Sen tror jag den här Centella Asiatica.
Ja, precis.
Det är en hypad ingrediens.
Ja. Mm. Den gillar vi.
Favoriten.
Exakt. Beauty.
Ja. Den
tiger,
är toppen.
Vad heter den på svenska? Tigergräs.
Asiatisk tigergräs. Ah, eller gott och kola.
Gott och kola är det.
Ja.
Ah,
okay. Den är toppen.
Också.
Ja, det kan du göra. Mm. Den är väldigt läkande. Och den är också kollagenstärkande. Vi har jobbat med den i många, många år.
Ah,
det. Så den är toppen att ha. Just i så här lugnande recovery-produkter. Sådär. Ah. På återhämtning.
Mm. Tusen tack Sara för att du kom hit.
Ja, men tack själv, det var jättekul att vara här.
Jag
vill
typ prova oss dig.
Ja, men kan vi få komma till dig
ibland? Ja, gärna.
Och om man vill följa ert arbete med hudvården så kan man kika på Akademikliniken Skincare på Instagram.
Ja. Exakt, det kan man göra.
Ja.
Och var hittar man dig, Anja?
Anja Skeppegran på Instagram.
Och jag heter Maria_Ahlgren.
Ja. Tack så mycket.
Tack för idag.
Tack så mycket.
Hejdå.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.